From the conference center at Temple Square.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu söndagens eftermiddagsmöte under den 188:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Med tal av kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken under det här mötet står Tabernacle Choir at Temple Square. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden. President Dallin H. Oaks, första rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Brothers and sisters, we welcome you to the concluding session of the
188th. Vi välkomnar er till det avslutande mötet under den 188:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. President Russell M. Nelson, som presiderar över konferensen, har bett mig leda det här mötet. Vi hälsar välkomna kyrkans medlemmar och vänner överallt som deltar via radio, television, internet eller satellit. För musiken under mötet står Tabernacle Choir at Temple Square under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy, med Andrew Unsworth vid orgeln och Brian Matthias vid orgeln. Kören inledde mötet med att sjunga In Hymns We Praise. Inledningsbön får vi sedan av äldste Gary B. Seben i det 70-års kvorum.
Raise your voice and raise your voice. Our dear Father in heaven.
We are grateful. Vår kära Fader i himlen. Vi är tacksamma för möjligheten att vara här tillsammans i detta avslutande möte under denna generalkonferens. Vi är tacksamma Fader för de inspirerade musik och budskap som vi har hört och känt under denna öppen historiska generalkonferens. Vi ber att våra hjärtan ska vara öppna och våra sinnen öppna till dig. Och det budskap som under bön har förberett för oss. Att vi ska agera på det intryck som vi får. Och komma närmare dig och bättre lärjungar till dig. Vi tänker på många som är samlade här runt om i världen. Och som bär på tunga bördor. Och känner sig ensamma eller rädda. Eller förvirrade. Vi ber att det tröstande delen från evangeliet ska kunna hjälpa dem och ge dem de svar de söker. Vi är så väldigt tacksamma, Fader, för din kärlek och för din kära son. För planen och för möjligheten att vara här och vara ledda av en levande profet och uppenbarare. Och vi ber att vi ska kunna betjäna varandra som vår profet har lärt oss. Att vi ska kunna hjälpa varandra på förbundsstigen tillbaka hem till dig. Och vi gör så i din helige sons Jesu Kristi namn. Amen.
The choir will now favor us with I believe in Christ.
Kören sjunger nu Jag på Kristus tror. Sedan får vi höra från president Henry B. Eyring, andra rådgivare i första presidentskapet. Efter honom talar Brian K. Ashton, andra rådgivare i söndagsskolans generalpresidentskap. Elder Robert C. Gay i presidentskapet för det 70-års kvorum talar sedan till oss följd av Elder Matthew L. Carpenter i det 70-års kvorum.
My dear brothers and sisters.
Mina kära bröder och systrar. Jag är tacksam för tillfället att tala till er. Den här konferensen har varit upplyftande och uppbyggande för mig. Salmerna som sjungits och orden som har talats har förts till våra hjärtan genom den heliga anden. Jag ber att det jag säger ska föras till er genom samma ande. För många år sedan var jag första rådgivare till en distriktspresident i östra Förenta staterna. Mer än en gång, medan vi körde till våra små grenar, så sa han: Hal, vilka vi än möter, om du behandlar dem som om de hade svåra problem, så kommer du ha rätt i mer än hälften av fallen. Inte bara hade han rätt, utan jag har dessutom lärt mig genom åren att han var för blygsam i sin uppskattning. Idag vill jag uppmuntra er i de utmaningar som ni ställs inför. Vårt jordeliv är av en kärleksfull Gud avsett att vara en prövning och en källa till tillväxt för oss alla. Gud sa följande om sina barn, han skapade världen. Och vi ska pröva dem med detta för att se om de kommer att göra allt vad Herren, deras Gud, befaller dem. Ända från början har proven inte varit lätta. Vi ställs inför prövningar som kommer av att vi har dödliga kroppar. Vi lever alla i en värld där Satans krig mot sanningen och mot vår personliga lycka blir allt mer intensivt. I världen och i ditt liv kan det verka råda allt större oro. Min försäkran är den kärleksfulla Gud som tillåtit dessa prövningar för dig gav dig också ett säkert sätt att klara av dem. Så älskade vår himmelske fader världen att han sände sin enfödde son för att hjälpa oss. Hans son Jesus Kristus gav sitt liv för oss. Jesus Kristus bar i Getsemane och på korset tyngden av alla våra synder. Han upplevde alla sorger, all smärta och följderna av våra synder så att han kunde trösta och stärka oss genom varje prövning i livet. Ni minns att Herren sa till sina tjänare: Fadern och jag är ett. Jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och i den mån ni har tagit emot mig är ni i mig och jag i er. Därför är jag mitt ibland er och jag är den gode herden och Israels klippa. Den som bygger på denna klippa ska aldrig falla. Vår profet Russell M. Nelson har gett oss samma försäkran. Dessutom så beskrev han ett sätt för oss att bygga på den klippan och lägga Herrens namn i våra hjärtan för att leda oss i våra prövningar. Han sa: Ni som kanske ibland känner modet svika er, kom ihåg att livet är inte menat att vara lätt. Prövningar måste uthärdas och sorg bäras längs vägen. När ni minns att ingenting är omöjligt för Gud, ska ni veta att han är er fader. Ni är söner och döttrar som skapats i hans avbild, berättigade genom er värdighet att få uppenbarelse till hjälp i era rättfärdiga strävanden. Ni får ta på er Herrens heliga namn. Ni kan bli berättigade att tala i Guds heliga namn. President Nelsons ord påminner om löftet som ges i sakramentsbönen. Ett löfte som vår himmelske fader uppfyller när vi gör det som vi i vår tur lovar. Lyssna till orden. O Gud, du evige fader, vi ber dig i din sons, Jesu Kristi namn, att välsigna och helga detta bröd för alla deras själar som äter därav, så att de kan göra det till minne av din sons kropp och betyga för dig, o Gud, du evige fader, att de är villiga att ta på sig din sons namn och alltid minnas honom, samt hålla det bud som han har givit dem, så att de alltid kan ha hans ande hos sig. Amen. Varje gång vi säger ordet amen, när den bönen bes och våra vägnar, lovar vi genom att äta av brödet att vi är villiga att ta på oss Jesu Kristi namn och alltid minnas honom och hålla hans bud. Vi får i vår tur löftet att alltid kunna ha hans ande hos oss. Tack vare de här löftena är frälsaren den klippa vi alltid kan stå säkert på och inte frukta någon storm vi möter. När jag har begrundat förbundets ord och de löften som medföljer det, har jag undrat vad det innebär att vi är villiga att ta på oss Jesu Kristi namn. President Dallin H. Oaks förklarar: det är betecknande att vi, när vi tar del av sakramentet, inte intygar att vi påtar oss Jesu Kristi namn. Vi betygar att vi är villiga att göra det. Att vi enbart betygar vår villighet måste innebära att något annat måste äga rum innan vi konkret tar på oss hans heliga namn i dess viktigaste bemärkelse. Orden att vi är villiga att ta på oss hans namn innebär att fastän vi först tog på oss hans namn när vi döptes, är det inte fullbordat vid dopet. Vi måste ständigt arbeta på att ta på oss hans namn hela livet. Också när vi förnyar förbundet vid sakramentsbordet och sluter förbund i Herrens heliga tempel. Så, två avgörande frågor för oss alla blir: vad måste jag göra för att ta på mig hans namn? Och hur vet jag när jag gör framsteg? President Nelsons ord antyder ett viktigt svar. Han sa att vi kunde ta på oss frälsarens namn och att vi kunde tala för honom. När vi talar för honom så tjänar vi honom. Kommer ni ihåg? Ty hur kan en människa känna den mästare som hon inte har tjänat och som är en främling för henne och är långt borta från hennes hjärtas tankar och avsikter? Att tala för honom krävs en bön i tro. Det behövs innerlig bön till vår himmelska fader för att veta vilka ord vi kan tala för att hjälpa frälsaren i hans verk. Vi måste bli värdiga hans löfte. Antingen genom min egen röst eller genom mina tjänares röst. Till det är detsamma. Men det krävs mer än att tala för honom för att ta på oss hans namn. Det finns känslor i hjärtat vi måste ha för att ha rätt att vara hans tjänare. Profeten Mormon beskrev de känslor som berättigar oss och ger oss kraft att ta på oss hans namn. De känslorna är bland annat tro, hopp och kärlek, som är Kristi rena kärlek. Mormon förklarade: till människor precis som ni. Ty jag anser att ni har tro på Kristus tack vare er ödmjukhet. Ty om ni inte har tro på honom är ni inte lämpade att räknas bland hans kyrkas folk. Och vidare, mina älskade bröder, vill jag tala till er om hopp. Hur skulle ni kunna uppnå tro
om ni inte har hopp? Och vad är det ni ska hoppas på? Se, jag säger er att ni genom Kristi försoning och hans uppståndelses kraft ska ha hopp om att kunna uppväckas till evigt liv. Och detta tack vare er tro på honom enligt löftet. Om därför en människa har tro så måste hon ha hopp. Ty utan tro kan det inte finnas något hopp. Och se, jag säger er att hon inte kan ha tro och hopp om hon inte är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. I så fall vore hennes tro och hopp förgäves, ty ingen är godtagbar inför Gud utom de saktmodiga och ödmjuka i hjärtat. Och om en människa är saktmodig och ödmjuk i hjärtat och genom den heliga andens kraft bekänner att Jesus är Kristus, måste hon ha kärlek. Ty om hon inte har kärlek är hon ingenting. Därför måste hon ha kärlek. Efter att ha beskrivit kärleken så fortsätter Mormon: men den kärlek som är Kristi rena kärlek består för evigt, och var och en som på den yttersta dagen befinns vara fylld därav, med honom är allt väl. Därför, mina älskade bröder och systrar, be till Fadern av allt ett hjärta, ber jag att ni må vara fyllda av denna kärlek som han har utgjutit över alla som är hans sons Jesu Kristi sanna efterföljare, så att ni kan bli Guds söner och döttrar, så att vi när han visar sig ska bli lika honom, till vi ska se honom som han är, så att vi kan ha detta hopp, så att vi kan bli renade alldeles som han är ren. Amen. Mitt vittnesbörd är att frälsaren lägger sitt namn i era hjärtan. För många av er ökar tron på honom. Ni känner större hopp och optimism. Och ni känner Kristi rena kärlek till andra och till er själva. Jag ser det i missionärerna som tjänar över hela världen. Jag ser det i medlemmar som pratar med sina vänner och släktingar om Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Män, kvinnor, ungdomar och till och med barn tjänar av kärlek till frälsaren och till sin nästa. Så snart det rapporteras om katastrofer världen över, som är nu så vanliga, så planerar medlemmarna att komma till undsättning, ibland över haven utan att bli ombedda. Och ibland har de svårt att vänta tills de ödelagda områden kan ta emot dem. Jag inser att en del av er som lyssnar idag kan känna att er tro och ert hopp övermannas av era problem. Och kanske längtar ni efter att känna kärlek. Bröder och systrar, Herren ger tillfällen nära er att känna och dela mer av hans kärlek. Ni kan be med tillförsikt att Herren ska leda er till att älska någon åt honom. Han besvarar bönerna från de ödmjuka, frivilliga som ni. Ni kommer att känna Guds kärlek till er och till dem ni tjänar i hans ställe. När ni hjälper Guds barn i deras svårigheter kan era egna problem kännas lättare att bära. Er tro och ert hopp kommer att stärkas. Jag är ett ögonvittne till denna sanning. Under ett helt liv har min hustru talat för Herren och tjänat människor åt honom. Som jag tidigare nämnt, så sa en av våra biskopar en gång till mig: Brother Ehring, jag är förundrad. Varje gång jag hör talas om en medlem i församlingen som har problem så skyndar jag till hjälp. Men när jag kommer fram så verkar det som din hustru redan har varit där. Så har det varit på alla de platser där vi har bott i 56 år. Nu kan hon bara säga några få ord om dagen. Hon får besök av människor som hon har älskat åt Herren. Varje kväll och morgon sjunger psalmer med henne och vi ber. Jag måste uttala bönerna och sångerna. Ibland så ser jag hur hon formar orden till psalmerna och hon föredrar barnens sånger. Den känsla hon verkar tycka bäst om sammanfattas i sången "Jag vill gärna likna Jesus". Häromdagen när vi har sjungit orden i refrängen: älska varandra som Jesus har sagt. Han har sin kärlek i människan lagt. Så sa hon stilla men tydligt: försök, försök, försök. Jag tror att hon ska finna att när hon möter honom att vår kärlare har lagt sitt namn i hennes hjärta och att hon har blivit som han. Han bär henne genom hennes problem nu, som han ska bära er genom era. Jag bär mitt vittnesbörd om att frälsaren känner och älskar dig. Han vet ditt namn som du vet hans. Han vet vilka problem du har. Han har upplevt dem. Genom sin försoning har han övervunnit världen. Och genom att vara villig att ta hans namn på dig kan du lyfta otaliga andra människors bördor. Och så småningom ska du finna att du känner frälsaren bättre, att du älskar honom mer. Hans namn ska finnas i ditt hjärta och vara fäst i ditt minne. Och det är det vittne som du kommer att kallas. Jag ber vittnen om det med tacksamhet för hans kärleksfulla omsorg om mig, mina nära och om er, i Jesu Kristi namn. Amen.
For her entire life, my wife Melinda has tried.
I hela sitt liv har min fru Melinda helhjärtat försökt att vara en trofast lärjunge till Jesus Kristus. Trots det började hon som ung känna sig ovärdig sin himmelske faders kärlek och välsignelsen eftersom hon missförstod hans natur. Lyckligtvis fortsatte Melinda att hålla buden trots sin sorgsenhet. För bara några år sedan hade hon en rad upplevelser som hjälpte henne att bättre förstå Guds natur, som hans kärlek till hans barn och hans tacksamhet för våra ofullkomliga ansträngningar att utföra hans verk. Hon förklarar hur det har påverkat henne. Nu känner jag mig säker på att vår faders plan fungerar, att han personligen har investerat i vår framgång och att han ger oss de lärdomar och upplevelser som vi behöver för att återvända till honom. Jag ser mig själv och andra mer som Gud ser oss. Jag kan vara förälder och undervisa och tjäna med mer kärlek och mindre rädsla. Jag känner frid och tillförsikt istället för oro och osäkerhet. Och istället för att känna mig dömd så känner jag mig stöttad. Min tro är mer viss och jag känner min faders kärlek oftare och djupare. Att ha en korrekt uppfattning om vår himmelske faders natur, fullkomlighet och egenskaper är nödvändigt för att utöva tro som räcker för att uppnå upphöjelse. En korrekt förståelse av vår himmelske faders natur kan förändra vårt sätt att se på oss själva och andra och hjälpa oss förstå Guds enorma kärlek till sina barn och hans önskan att hjälpa oss att bli som han är. En inkorrekt syn på hans natur kan få oss att känna oss oförmögna att någonsin kunna komma tillbaka till honom. Min avsikt idag är att undervisa om grundläggande lärosatser som om fadern som låter oss var och en, men speciellt de som undrar om Gud älskar dem, bättre förstå hans sanna natur och utöva större tro på honom, hans son och hans plan för oss. I det förjordiska livet föddes vi som andar till himmelska föräldrar och levde med dem som en familj. De kände oss, undervisade oss och älskade oss. Vi hade en stark önskan att bli som vår himmelske fader. Men för att kunna bli som han insåg vi att vi måste 1. Få förhärliga odödliga fysiska kroppar. 2. Gifta oss och bilda familjer genom prästadömets beseglingsmakt. Och 3. Förvärva all kunskap, makt och alla gudomliga egenskaper. Följaktligen utformade fadern en plan som under vissa förutsättningar skulle låta oss få fysiska kroppar som skulle kunna bli odödliga och förhärligade i uppståndelsen. Gifta oss och bilda familjer i dödligheten eller efter dödligheten för de trofasta som inte fick den möjligheten. Framåtskrida mot fullkomlighet och slutligen återvända till våra himmelska föräldrar för att leva med dem och våra familjer i tillstånd av upphöjelse och evig lycka. Skrifterna kallar det här för frälsningsplanen. Vi var så tacksamma för den här planen att när den framlades för oss ropade vi av glädje. Var och en av oss gick med på planens villkor som sammanfattade jordelivets erfarenheter och utmaningar som skulle hjälpa oss att utveckla gudomliga egenskaper. I dödligheten ger vår himmelske fader oss de förutsättningar vi behöver för att utvecklas i hans plan. Fadern frambringade Jesus Kristus i köttet och försåg honom med gudomlig hjälp så att han kunde uppfylla sitt uppdrag i dödligheten. Vår himmelske fader hjälper oss var och en på samma sätt om vi strävar efter att hålla hans bud. Fadern ger oss handlingsfrihet. Våra liv är i hans händer och våra dagar är kända och ska inte bli förkortade. Och han ser till att allt till slut samverkar till det bästa för dem som älskar honom. Det är vår himmelske fader som ger oss vårt dagliga bröd som innefattar både maten vi äter och styrkan vi behöver för att hålla hans bud. Fadern skänker goda gåvor. Han hör och besvarar våra böner. Han frälser oss från det onda om vi tillåter honom. Och han gråter över oss när vi lider. Och i slutändan kommer alla våra välsignelser från fadern. Vår himmelske fader vägleder oss och ger oss de erfarenheter vi behöver beroende på våra styrkor, svagheter och val så att vi kan bära god frukt. Fadern tuktar oss vid behov eftersom han älskar oss. Han är en rådens människa som rådgör med oss om vi ber honom göra det. Det är vår himmelske fader som sänder både inflytandet av den heliga anden och dess gåva in i våra liv. Genom den heliga andens gåva kan faderns härlighet eller intelligens, ljus och kraft bo i oss. Om vi strävar efter att få mer ljus och sanning tills vi har blicken fäst endast på Guds ära, sänder vår himmelske fader löftets heliga ande för att besegla oss till evigt liv och uppenbara sitt ansikte för oss, antingen i det här livet eller i nästa. I andevärlden efter döden fortsätter vår himmelske fader att utgjuta den heliga anden och sända missionärer till dem som behöver evangeliet. Han besvarar böner och hjälper dem som saknar ställföreträdande frälsande förrättningar att få dem. Fadern uppväckte Jesus Kristus och gav honom makt att åstadkomma uppståndelsen genom vilken vi kan få odödliga kroppar. Frälsarens återlösning och uppståndelse för oss tillbaka till faderns närhet där vi blir dömda av Jesus Kristus. De som förlitar sig på den helige Messias förtjänster och barmhärtighet och nåd får ta emot förhärligade kroppar liksom fadern som vistas hos honom i ett tillstånd av oändlig lycka. Där kommer fadern att torka alla våra tårar från våra ögon och hjälpa oss fortsätta vår färd att bli som han är. Som ni förstår finns vår himmelske fader alltid där för oss. För att bli som fader måste vi utveckla hans utmärkande egenskaper. Vår himmelske faders fullkomlighet och egenskaper innefattar följande. Fadern är oändlig och evig. Han är fullkomligt rättvis, barmhärtig, god och långmodig. Och han vill bara vårt bästa. Vår himmelske fader är kärlek. Han håller sina förbund. Han förändras inte. Han kan inte ljuga. Fader gör inte skillnad på människor. Han vet allt, det förflutna, nuvarande och framtida från begynnelsen. Vår himmelske fader är intelligentare än oss alla. Fadern är allsmäktig och gör allt i sitt hjärta bestämmer sig för att göra. Bröder och systrar, vi kan ha förtroende för och förlita oss på fadern. Eftersom vår himmelske fader har ett evigt perspektiv kan han se sådant som vi inte kan se. Hans glädje, verk och härlighet är att åstadkomma odödlighet och upphöjelse. Allt han gör är till vår nytta. Han är mer angelägen om vår eviga lycka än vi själva är. Och han skulle inte vilja att vi började uppleva ett ögonblick av svårigheter utöver det som är absolut nödvändigt för vår egen skull eller för våra nära och kära skull. Därför fokuserar han på att hjälpa oss att utvecklas, inte på att döma och fördöma oss. Som andliga söner och döttrar till Gud har vi var och en potentialen att bli som fadern. För att bli det måste vi tillbe fadern i sonens namn. Vi gör det genom att sträva efter att lyda faderns vilja som sonen gjorde och genom att ständigt omvända oss. När vi gör det får vi motta nåd för nåd tills vi mottar faderns fullhet och förlänas hans natur, fullkomlighet och egenskaper. Med tanke på avståndet mellan det som vi är som dödliga varelser och det som vår himmelske fader har blivit är det inte förvånande att det finns de som känner att det är ouppnåeligt att bli som fadern. Likväl är skrifterna tydliga. Om vi i tro håller oss till Kristus, omvänder oss och söker Guds nåd genom lydnad så blir vi så småningom som fadern. Jag finner stor tröst i det faktum att de som strävar efter att vara lydiga får motta nåd för nåd. Och i slutändan motta hans fullhet. Med andra ord kan vi inte på egen hand bli som fadern. Snarare blir det genom nådegåvor, vissa stora men de flesta små, som bygger vidare på varandra tills vi har en fullhet. Men, bröder och systrar, vi blir det. Jag uppmanar er att lita på vår himmelske fader, att han vet hur han ska upphöja er. Sök hans dagliga upprätthållande hjälp och sträva framåt med tro på Kristus, även när ni inte kan känna Guds kärlek. Det finns mycket vi inte förstår vad gäller att bli som fadern, men jag kan med visshet vittna om att vår strävan efter att bli som fadern är värd varenda uppoffring. De uppoffringar vi gör här i dödligheten, oavsett hur stora de är, går helt enkelt inte att jämföra med den omätbara glädje, lycka och kärlek vi kommer att känna hos Gud. Om ni kämpar med tro på att det är värt de uppoffringar ni ombes göra, kalla frälsaren på er med orden: ni har ännu inte förstått hur stora välsignelser fadern har berett åt er. Ni kan inte bära allt nu. Var dock vid gott mod, ty jag ska leda er. Jag vittnar om att er himmelske fader älskar er och vill att ni ska leva med honom igen. I Jesu Kristi namn. Amen.
My fellow brothers and sisters,
mina kära bröder och systrar, när jag nyligen begrundade president Nelsons uppmaning att kalla kyrkan vid dess uppenbara namn, slog upp vad frälsaren sa till nefiten om kyrkans namn. Jag slogs av att frälsaren också sa till folket: ni måste ta på er Kristi namn. Det fick mig att fråga mig själv: tar jag på mig frälsarens namn så som han vill att jag gör? Idag vill jag delge några intryck jag fått som svar på min fråga. För det första, att ta på oss Kristi namn innebär att troget sträva efter att se som Gud ser. Hur då? Joseph Smith sa: medan en del av mänskligheten dömer och fördömer den andra utan barmhärtighet, betraktar universums store förälder hela människosläktet med faderlig omtanke och uppmärksamhet. Hans kärlek är ofattbar. För några år sedan dog min stora syster. Hon hade ett svårt liv. Hon hade svårt för evangeliet och var aldrig riktigt aktiv. Hennes man lämnade henne med 4 barn att ta hand om. Kvällen hon gick bort gav jag henne en välsignelse med hennes barn närvarande, så att hon fridfullt skulle kunna återvända hem. I den stunden insåg jag att jag allt för ofta definierat min systers liv utifrån hennes prövningar och inaktivitet. När jag la mina händer på hennes huvud den kvällen tillrättavisade jag av anden. Jag blev medveten om hennes godhet och kunde se henne som Gud såg henne. Inte någon som hade svårt för evangeliet och livet, utan någon som hade tvingats hantera svåra problem som jag inte hade behövt hantera. Jag såg henne som en enastående mamma som trots motgång hade fostrat 4 fina, fantastiska barn. Jag såg henne som en vän till vår mor som hon tog sig tid att ta hand om och stötta när vår far hade gått bort. Under den sista kvällen med min syster kändes det som om Gud frågar mig: ser du inte att alla omkring dig är heliga varelser? Brigham Young lärde: jag vill uppmana de heliga att se män och kvinnor som de är och inte som de själva är. Hur ofta säger vi inte: den har gjort fel och kan inte vara helig? Vi hör någon svära eller ljuga eller bryta mot sabbatsbudet. Döm inte honom, för ni känner inte till Herrens planer för honom, utan ha överseende. Kan någon föreställa sig vår frälsare att han inte skulle lägga märke till dig eller dina mördor? Frälsaren såg på samarien, äktenskapsbryterskan, tullindrivaren, den spetälske, mentalsjuka och syndare med samma ögon. Alla var hans himmelska faders barn. Alla kunde bli återlösta. Kan ni tänka er honom vända sig bort från någon som tvivlar på sin plats i Guds rike, eller från någon som lider? Inte jag. I Kristi ögon är varje själ ovärderlig. Ingen är förutbestämd att misslyckas. Evigt liv är möjligt för alla. Jag lärde mig en viktig sak av andens tillrättavisning vid min systers sida. När vi ser människor som han ser dem, fördubblas vår seger. Vi har mer överseende med andra och med oss själva. För det andra, för att ta på oss Kristi namn måste vi inte bara se människor som Gud ser dem, utan också utföra hans verk och tjäna som han tjänade. Vi följer de två största buden, underkastar oss Guds vilja, samlar Israel och låter vårt ljus lysa för människorna. Vi tar emot och lever förbunden och förrättningarna i hans kyrka. När vi gör det begåvar Gud oss med kraft att välsigna oss själva, våra familjer och andra. Fråga er själva, känner jag någon som inte behöver himlens krafter i sitt liv? Gud utför under bland oss när vi helgar oss. Vi helgar oss genom att rena vårt hjärta. Vi renar vårt hjärta när vi hörsammar honom, omvänder oss, blir förändrade och älskar som han. Frälsaren frågade, för om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Jag hörde talas om en händelse i äldste James i Talmadges liv som fick mig att stanna upp och tänka efter hur mycket jag älskar och tjänar andra omkring mig. Som ung lärare, innan han blev apostel och mitt under en dödlig difteriepidemi, fick äldste Talmadge veta att en främmande familj som inte var medlemmar men som bodde i närheten hade drabbats av sjukdomen. Ingen ville riskera att besöka det drabbade hemmet. Men äldste Talmadge begav sig genast dit. Han fann 4 barn, 1-2,5-åring, död på golvet. 5-åring och 10-åring i svåra plågor och en medtagen 13-åring. Föräldrarna led av sorg och utmattning. Äldste Talmadge tog hand om de döda och levande, sopade golven, bar ut smutsiga kläder, brände trasor och täckta av smitta. Han arbetade hela dagen och återvände nästa morgon. 10-åringen dog under natten. Han lyfte upp och höll 5-åringen. Hon hostade blodigt slem över hela hans ansikte och hans kläder. Han skrev, jag kunde inte lägga ner henne. Och han höll henne tills hon dog i hans armar. Han hjälpte till att begrava alla 3 barnen och ordnade mat och kläder till familjen. När han kom hem slängde han sina kläder, badade i zinklösning, isolerade sig från sin familj för att inte smitta och genomled ett milt utbrott av sjukdomen. Många liv omkring oss står på spel. Heliga, ta på sig frälsarens namn genom att bli heliga, genom att tjäna alla, vilka det än är. Liv räddas när vi gör det. Slutligen, jag tror att vi för att ta på oss frälsarens namn måste lita på honom. Under ett möte som jag var på en söndag frågade en ung kvinna ungefär. Jag och min pojkvän gjorde nyligen slut och han valde att lämna kyrkan och han säger att han aldrig varit lyckligare. Hur kan det komma sig? Frälsaren besvarade frågan när han sa till nefiterna. Men om ett liv inte är byggt på mitt evangelium utan på människors verk eller på djävulens verk, sannoliken säger jag er, ni gläds åt ett verk en tid och så småningom kommer slutet. Det finns helt enkelt ingen bestående glädje utanför Jesu Kristi evangelium. Under mötet tänkte jag på de många goda människor jag känner som har svårt med tunga bördor och bud som är svåra för dem att hålla. Jag frågade mig, vad skulle frälsaren säga till dem? Jag tror han skulle fråga, litar du på mig? Till kvinnan med blödningar sa han, din tro har frälst dig, gå i frid. Ett av mina favoritskriftställen är Johannes 4:4 där det står, han tog vägen genom Samarien. Varför älskar jag det? Därför att Jesus behövde inte gå genom Samarien. På hans tid föraktade judarna samarierna och reste ofta en väg som gick runt Samarien. Men Jesus valde att gå dit för att för första gången förkunna för alla människor att han var den utlovade Messias. För budskapet valde han inte bara en utstött grupp utan en kvinna. Inte vem som helst utan en kvinna som levde i synd. Som på den tiden betraktades som den lägsta av de lägsta. Jag tror Jesus gjorde det så att var och en av oss alltid ska förstå att hans kärlek är större än vår rädsla. Våra beroenden, våra tvivel, frestelser, synder, trasiga familjer. depression och ångest, våra kroniska sjukdomar, fattigdom, övergrepp, missmod och vår ensamhet. Han vill att alla ska veta att det inte finns något eller någon som han inte kan hela och skänka glädje som består. Hans nåd är tillräcklig, han steg ner under allt. Det är genom kraften i hans försoning vi kan övervinna alla bördor. Budskapet i berättelsen om kvinnan vid brunnen är att han känner vår situation, att vi alltid kan vandra med honom, var vi än står. Till henne och till oss säger han, den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta utan ha en källa med vatten som flödar fram till evigt liv. Varför skulle vi under någon enda av livets resor någonsin vända er bort från en ende som har kraft att hela er? Vilket pris ni än måste betala för att lita på honom är det värt att betala. Bröder och systrar, låt oss välja att öka vår tro på vår himmelska fader och vår frälsare Jesus Kristus. Ur djupet av min själ vittnar jag om att Jesus Kristi kyrka och sista dagens heliga är frälsarens kyrka. Vi läser om den levande Kristus genom en sann profet. Min bön är att vi trofast ska ta på oss Jesu Kristi namn genom att se som han ser, tjäna som han tjänade och lita på att hans nåd räcker till för att ta oss hem och skänka bestående glädje. I Jesu Kristi namn. Amen.
A few months into his mission, our youngest son and his missionary companion.
Några månader in på sin mission höll vår yngste son och hans missionskamrat på att avsluta sina studier när han började känna en molande smärta i huvudet. Han kände sig väldigt konstig och först förlorade han kontrollen över sin vänstra arm, sen domnade hans tunga. Vänster sida av ansiktet började hänga och han fick svårt att tala. Han förstod att något var fel. Vad han inte visste var att hans hjärna hade genomgått en massive stroke på tre ställen. Rädslan grep honom när han blev delvis förlamad och snabbt en stroke-drabbad person för vård kan ha en avgörande effekt på återhämtningen. Hans trofasta missionärskamrat var handlingskraftig. Efter att ha ringt larmnumret gav honom en välsignelse och ambulansen var bara 5 minuter bort. Efter att vår son hade förts till sjukhuset bedömde personalen snabbt situationen och beslöt att sätta in ett läkemedel som skulle kunna häva strokens effekter med tiden. Men om vår son inte hade en stroke så kunde läkemedel få allvarliga följder som till exempel hjärnblödning. Vår son var tvungen att välja. Han valde att ta läkemedel. Det skulle krävas flera operationer och många månader för honom att återhämta sig, men han kunde till slut återvända och slutföra sin mission när följderna av hans stroke hade gått tillbaka. Vår himmelske fader är allrådande och allvetande. Han känner till våra fysiska svårigheter. Han är medveten om fysisk smärta, om ohälsa, sjukdomar, åldrande och skador. Han är medveten om den känslomässiga kamp som kommer utav ångest, ensamhet, depression eller psykisk ohälsa. Han vet precis vem som har blivit orättvist behandlad eller utsatt för övergrepp. Han känner till våra svagheter och de böjelser och frestelser som vi kämpar med. Under jordlivet blir vi prövade för att se om vi väljer gott istället för ont. Och de som håller hans bud ska få bo hos honom i ett tillstånd av oändlig lycka. För att hjälpa oss i vår utveckling mot att bli som honom har vår himmelska fader gett all makt och kunskap till sin son Jesus Kristus. Det finns ingen fysisk, känslomässig eller andlig plåga som Kristus inte kan bota. Under frälsarens jordiska verksamhet skedde många under då Jesus Kristus använde sin gudomliga makt till att bota dem som led fysiskt. Johannes evangeliet återger berättelsen om en man som hade lidit av en sjukdom i 38 år. Jesus såg honom ligga där och visste att han hade varit sjuk länge. Frågade han honom, vill du bli frisk? Den sjuke svarade, ingen fanns där att hjälpa honom när han behövde det som mest. Jesus sa till honom, res dig, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och han tog sin bädd och gick. Lägg märke till kontrasten mellan hur länge den mannen hade lidit på sin egen hand, 38 år, och hur snabbt han blev botad när väl frälsaren var involverad. Han blev botad genast. Och vid annat tillfälle var en kvinna som haft blödningar i 12 år och spenderat allt hon hade på läkare, kom till honom bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel, och genast stannade hans blödning. Jesus sa, någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig. När kvinnan insåg att hon var upptäckt så förklarade hon inför allt folket hur hon genast hade blivit botad. Genom sitt tjänande lärde Kristus oss att han hade makt över den fysiska kroppen. Vi kan inte bestämma tidpunkten för när Kristus ska bota våra fysiska plågor. Botandet sker enligt hans vilja och visdom. I skrifterna så fick en del människor lida i årtionden och andra hela sina liv. Jordiska skröpligheter kan förädla oss och fördjupa vår förtröstan på Gud. Men när vi låter Kristus bli involverad så stärker han oss alltid andligen så att vi får större förmåga att bära våra bördor. Vi vet att varje fysisk plåga, sjukdom eller brist till sist ska botas i uppståndelsen. Det är en gåva till hela mänskligheten genom Jesu Kristi försoning. Jesus Kristus kan bota mer än våra fysiska kroppar. Han kan också hela vår ande. Överallt i skrifterna får vi veta att Kristus hjälpte dem, vilkas andar var svaga, och gjorde dem friska. När vi begrundar detta så växer vårt hopp och vårt tro på frälsarens makt att välsigna oss. Jesus Kristus kan förändra våra hjärtan, läka oss från följderna av den orättvisa eller de övergrepp som vi har upplevt, stärka vår förmåga att bära förlust och hjärtesorg, just frid som hjälper oss att uthärda livets prövningar och hela oss känslomässigt. Kristus kan också hela oss när vi syndar. Vi syndar när vi medvetet bryter Guds lag. Och när vi syndar blir själen oren. Inget orent kan vistas i Guds närhet. Att bli renad från synd är att bli andligen helad. Gud, Fadern, vet att vi kommer att synda. Men han har förberett en väg för oss att bli återlösta. Elster Robbins har sagt, omvändelse är inte Guds reservplan om vi skulle råka göra fel. Omvändelse är hans plan eftersom han vet att vi kommer att göra fel. När vi syndar har vi möjlighet att välja gott över ont. Vi väljer det goda när vi omvänder oss efter att ha syndat. Genom Jesus Kristus och hans försoningsoffer kan vi bli återlösta från våra synder och komma tillbaka till Gud om vi omvänder oss. Andligt helande har inte bara en sida. Det kräver frälsarens återlösande kraft och uppriktig omvändelse från syndaren. De som väljer att inte omvända sig, de förkastar den läkning Kristus erbjuder. För dem är det som ingen återlösning hade skett. När jag har samtalat med personer som är villiga att omvända sig, har jag förundrats över att människor som levde i synd har svårt att fatta rätt beslut. Den heliga anden lämnade dem och de har ofta svårt att fatta beslut som kunde föra dem närmare Gud. Och de kunde brottas med det i månader eller till och med år, generade eller rädda för följderna av synderna. Ofta kände de att de aldrig skulle kunna förändras eller få förlåtelse. Jag hörde dem ofta berätta om rädslan för att deras närstående, om de fick reda på vad de hade gjort, skulle sluta älska dem eller överge dem. När de tänkte på det sättet bestämde de sig för att bara hålla tyst och skjuta upp sin omvändelse. De kände felaktigt att det var bättre att inte omvända sig nu så att de inte skulle ytterligare såra dem som de älskade. I deras tankar var det bättre att lida efter det här livet än att gå igenom omvändelsen nu. Bröder och systrar, det är aldrig en god idé att skjuta upp sin omvändelse. Motståndaren använder ofta rädsla för att hindra oss från att genast handla enligt vår tro på Jesus Kristus. När en närstående ställs inför sanningen om de syndiga handlingarna vill de, även om de känner sig sårade, så vill de ofta hjälpa den uppriktigt ångerfulla syndern att förändras och förlikas med Gud. Utan tvivel så går andlig läkning snabbare när syndare bekänner och sedan omges av dem som älskar och hjälper dem att överge sina synder. Kom ihåg att Jesus Kristus har makten att hela de oskyldiga offer för synd som vänder sig till honom. Elster Packer sa: våra andar skadas när vi gör misstag och begår synder. Men till skillnad från våra dödliga kroppar så blir det inga ärr kvar när omvändelseprocessen är fullbordad. Tack vare Jesu Kristi försoning. Löftet är: se, den som har omvänt sig från sina synder, han är förlåten och jag, Herren, kommer inte längre ihåg dem. När vi omvänder oss med helhjärtat uppsåt så träder den stora återlösningsplanen omedelbart i kraft för oss. Frälsaren helar oss. Missionärskamraten om de medicinska experter som hjälpte vår stroke-drabbade son på missionen agerade snabbt. Vår son valde att ta emot det stroke-motverkande läkemedlet, och stroken som kunde ha förföljt honom genom hela resten av livet motverkades. Och på samma sätt, ju snabbare vi omvänder oss och får in Jesu Kristi försoning i våra liv, desto tidigare kan vi helas från syndens följder. President Nelson gav oss följande uppmaning: om du har klivit av stegen så ber jag dig att komma tillbaka. Oavsett dina frågor, oavsett dina utmaningar, så finns det en plats för dig i denna Herrens kyrka. Du och ännu ofödda generationer välsignas av det du gör nu för att återvända till förbundsstigen. Vår andliga läkning kräver att vi underkastar oss de villkor frälsen har angett. Vänta inte ett tag. Vi måste handla idag. Handla nu så att andlig förlamning inte hindrar din eviga utveckling. Om du under mitt tal har känt behov av att be någon som du har felat mot om förlåtelse, uppmanar jag dig att handla. Berätta för dem vad du har gjort. Be om deras förlåtelse. Om du har begått en synd som påverkar din tempelvärdighet, så ber jag dig att rådgöra med din biskop idag. Vänta inte ett tag. Mina bröder och systrar, Gud är vår kärleksfulla himmelska fader. Han har gett all makt och kunskap till sin älskade son. Tack vare honom ska hela mänskligheten en dag få sina fysiska sjukdomar botade för alltid. Tack vare Jesu Kristi försoning. Om vi väljer att omvända oss och vända våra hjärtan helt och hållet till frälsaren, helar han oss andligen. Det helandet kan börja genast. Valet är vårt. Vill vi bli friska? Jag vittnar om att Jesus Kristus betalade priset så att vi kan bli friska. Men vi måste välja att ta den heliga läkemedlet han erbjuder. Ta det idag. Vänta inte. I Jesu Kristi namn. Amen.
Församlingen sjunger nu med kören: ära ske Gud i höjd, nummer 43 i Svenska psalmboken. Efter sången får vi höra från äldste Dale G. Renland i det 12 apostlarnas kvorum. Därefter talar äldste Jack N. Gerard i det 70 kvorum. Äldste Gary E. Stevenson i det 12 apostlarnas kvorum talar sedan till oss.
This is the 188th semi-annual general conference.
Detta är den 188:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
The fictional character, Mary Poppins, is the typical
fiktiva figuren Mary Poppins är en typisk engelsk barnflicka som råkar vara magisk. Hon blåser in med östanvind för att hjälpa den bekymrade familjen Banks på Cherry Tree Lane nummer 17 i London. Hon får ansvar för barnen, Jane och Michael. På ett fast men vändigt sätt börjar hon förmedla värdefulla lärdomar med en förtrollande tusch. Jane och Michael gör stora framsteg, men Mary bestämmer sig för att det är dags för henne att fortsätta. I scenproduktionen försöker Marys vän sotaren Bert avråda henne från att lämna dem. Han säger, men de är fina barn, Mary. Och Mary svarar, skulle jag bry mig om dem om de inte var det? Men jag kan inte hjälpa dem om de inte låter mig göra det. Och det finns inget så svårt som att undervisa barn som vet allt. Så vad då? Säger fråga Bert. Mary svarar, så de måste klara av nästa del på egen hand. Bröder och systrar, liksom Jane och Michael Banks, är vi, fina barn, värda att bry sig om. Vår himmelska fader vill hjälpa och välsigna oss, men vi låter honom inte alltid göra det. Ibland handlar vi till och med som om vi redan visste allting. Och vi behöver också göra vår del på egen hand. Det var därför vi kom till jorden från ett förjordiskt himmelskt hem. Vår del innebär att vi ska göra val. Vår himmelska faders avsikt med föräldraskapet är inte att få sina barn att göra det som är rätt. Det är att få sina barn att välja att göra det som är rätt. Och till sist bli som han. Om han bara ville att vi skulle lyda, skulle han använda omedelbara belöningar och straff för att påverka vårt beteende. Men Gud är inte intresserad av att hans barn ska vara tränade och lydiga som husdjur, som inte tuggar på hans tofflor i det celestiala vardagsrummet. Nej, Gud vill att hans barn ska växa upp andligen och medverka i familjeföretaget. Gud skapade en plan varigenom vi kan bli arvingar i hans rike, en förbundsstig som leder till att vi blir som han, med samma liv som han och lever för evigt som han, som familjer i hans närhet. Personliga val har varit och är livsavgörande i den här planen som vi lärde i vår förjordiska tillvaro. Vi godtog planen och valde att komma till jorden för att se till att utöva tro och lära oss använda vår handlingsfrihet på rätt sätt. Drogs en glömskans slöja över vårt sinne så att vi inte kommer ihåg Guds plan. Utan den slöjan skulle inte Guds syften uppnås. För då skulle vi inte kunna utvecklas och bli de pålitliga arvtagare som han vill att vi ska vara. Profeten Lehi sa, därför gav Herren Gud människan förmågan att handla av sig själv. Ty människan kunde inte handla av sig själv såvida hon inte lockades av den ena eller den andra. På grundläggande nivå representeras ett alternativ av Jesus Kristus, faderns förstfödde. Det andra alternativet presenteras av Satan, Lucifer, som vill omintetgöra handlingsfriheten och tillskansa sig makt. I Jesus har vi en som för vår talan inför Fadern. Efter att ha avslutat sitt försoningsoffer uppsteg Jesus till himlen för att av Fadern utkräva sin rätt att vara barmhärtig mot människobarnen. Och genom att ha utkrävt rätten till barmhärtighet för han alla människobarnens talan. Att Kristus talar för oss inför Fadern är inte motsägelsefullt. Jesus Kristus, som tillät sin vilja införlivas i Faderns vilja, kämpar inte för något annat än det som Fadern har velat hela tiden. Vår himmelske Fader hurrar och applåderar för våra framgångar. Kristus är vår förespråkare, åtminstone delvis, för att påminna oss om att han har betalat för våra synder och att ingen är utom räckhåll för Guds barmhärtighet. De som tror på Jesus Kristus omvänder sig, blir döpta och håller ut in till änden. en process som leder till förlikning. De ska frälsaren förlåta, bota och vara förespråkare för. Han är vår hjälpare, tröstare och medlare. Han bekräftar och intygar att vi har förlikat oss med Gud. Lucifer däremot är anklagare eller åklagare. Johannes uppenbararen beskrev Lucifers slutliga nederlag. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans smorde. Varför? Därför att våra bröders åklagare är nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud, de övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Lucifer är denne anklagare. Han talade emot oss i förutillvaron. Han fortsätter att fördöma oss i det här livet. Han försöker slå ner oss. Han vill att vi ska uppleva oändligt lidande. Han är den som säger att vi inte duger. Den som säger att vi inte är tillräckligt bra. Den som säger att det inte finns någon återvändo. Han är den värsta tänkbara översittaren. Den som sparkar på oss när vi ligger. Om Lucifer skulle lära ett barn att gå och barnet snubblade, skulle han skrika åt barnet, straffa det och säga åt det att sluta försöka. Lucifers sätt leder det till missmod och förtvivlan. Så småningom och alltid. Lögnernas fader är den främsta förmedlaren av osanning och arbetar listigt för att bedra och distrahera oss. Ty han strävar efter att göra alla människor olyckliga som han själv. Om Kristus skulle lära ett barn att gå och barnet snubblade, skulle han hjälpa barnet resa sig och uppmuntra nästa steg. Kristus är hjälparen och tröstaren. Hans sätt leder till glädje och hopp så småningom och alltid. Guds plan innehåller anvisningar för oss som i skrifterna kallas bud. De här buden är varken en märklig blandning eller en slumpvis samling påtvingade regler som vi bara ska lära oss att lyda. De är länkade till vår utveckling av gudomliga egenskaper, till att vi återvänder till vår himmelska fader och får del av bestående glädje. Lydnad mot hans bud är inte blind. Vi väljer medvetet Gud och hans väg hem. Mönstret är samma för oss som det var för Adam och Eva, där Gud gav dem bud efter att ha tillkännagivit återlösningsplanen. Även om Gud vill att vi stannar kvar på förbundsstigen är han ädel nog att låta oss välja. Ja, Gud vill förvänta sig och undervisa oss om att vart och ett av hans barn ska välja själv. Han tvingar oss inte genom handlingsfrihetens gåva, låter Gud sina barn verka av sig själva utan att låta sig påverkas. Genom handlingsfriheten kan vi välja om vi ska gå in på stigen eller inte. Vi kan vika av eller inte vika av. Liksom vi inte kan tvingas att lyda kan vi inte tvingas att trotsa. Ingen kan utan vårt samtycke ta oss bort från stigen. Det här ska inte förväxlas med dem vars handlingsfrihet har kränkts. De är offer. De är inte borta från stigen. De har Guds förståelse, kärlek och medlidande. Men när vi viker av från stigen blir Gud bedrövad. För han vet att detta så småningom, men alltid, leder till minskad glädje, förlorade välsignelser. I skrifterna kallas avvikande från stigen för synd. Och den förminskningen av glädjen och de förlorade välsignelserna kallas straff. I den bemärkelsen straffar Gud oss inte. Straffet är en följd av våra val, inte hans. När vi upptäcker att vi har kommit från stigen, kan vi fortsätta där? Eller så kan vi genom Jesu Kristi försoning välja att vända om och komma tillbaka. I skrifterna kallas processen att bestämma sig för att ändra sig och återvända till stigen omvändelse. Om vi inte omvänder oss innebär detta att vi väljer att avstå från de välsignelser som Gud vill ge oss. Om vi inte är villiga att njuta av det som vi kunde ha tagit emot ska vi återvända till vår egen plats för att njuta av det som vi är villiga att ta emot. Vårt val, inte Guds val. Hur länge vi än varit borta från stigen eller hur långt bort vi vandrat hjälper Gud oss omedelbart att återvända när vi väljer att förändra oss. Ur Guds perspektiv, genom uppriktig omvändelse och genom att sträva framåt ståndaktigt till Kristus blir det, när vi är tillbaka på stigen, som om vi aldrig varit borta. Frälsaren betalar för våra synder, befriar oss från den hotande förlusten av glädje och välsignelser. Det kallas i skrifterna förlåtelse. Efter domen glider alla medlemmar av stigen och några av oss dyker ner. Att därför utöva tro på Jesus Kristus, omvända sig, ta emot hjälp av honom och få förlåtelse är inga engångsföreteelser utan livslånga processer. Processer som upprepas och återkommer. Det är så vi håller ut in till änden. Vi måste välja vem vi vill tjäna. Omfattningen av vår eviga lycka är beroende av att vi väljer den levande guden och förenar oss med honom i hans verk. När vi strävar efter att klara nästa del på egen hand övar vi på att använda vår frihet på rätt sätt. Som två tidigare generalpresidenter för hjälpföreningen har sagt, bör vi inte vara spädbarn som ständigt kräver uppmärksamhet. Nej, Gud vill att vi ska bli vuxna och styra oss själva. Att välja att följa faderns plan är det enda sättet som vi kan bli arvingar i hans rike. Först då kan han lita på att vi inte ens ber om något som strider mot hans vilja. Men vi måste minnas att det finns inget så svårt som att undervisa barn som vet allt. Så vi måste vara villiga att bli vägledda på Herrens sätt av Herren och hans tjänare. Vi kan lita på att vi är älskade barn till himmelska föräldrar och värda att bry sig om och försäkras om att på egen hand aldrig innebär ensam. Jag instämmer med Jakobs ord och jag säger med honom: var därför vid gott mod och kom ihåg att ni är fria att handla av er själva. Att välja evig död eller vägen till evigt liv. Mina älskade bröder och systrar, förlika er därför med Guds vilja och inte med djävulens vilja. Och kom ihåg att sedan ni har förlikat er med Gud är det endast i och genom Guds nåd som ni är frälsta. Så välj att tro på Kristus. Välj omvändelse. Välj att bli döpt och ta emot den heliga anden. Välj att samvetsgrant förbereda er för och värdigt ta med del av sakramentet. Välj att ingå tempelförbund och välj att tjäna den levande guden och hans barn. Våra val avgör vilka vi är och vilka vi blir. Jag avslutar med resten av Jakobs välsignelse. Må därför Gud uppresa er från den eviga döden genom försoningens kraft så att ni kan ta sig emot i Guds eviga rike. I Jesu Kristi namn. Amen.
Several years ago, while preparing for a business trip,
för flera år sedan när jag förberedde mig för en affärsresa började jag känna av smärtor i bröstet. Min fru blev bekymrad och bestämde sig för att följa med mig. Under den första flygetappen tilltog smärtan så mycket att det blev svårt för mig att andas. När vi landade lämnade vi flygplatsen och tog oss till det lokala sjukhuset där läkaren efter ett antal provtagningar sa att vi tryggt kunde fortsätta vår resa. Vi återvände till flygplatsen och gick ombord på flyget till vår slutdestination. När vi närmade oss landning bad piloten mig på högtalaren att ge mig till känna. Flygvärdinnan kom och sa att de just hade fått ett nödsamtal och berättade att en ambulans väntade på flygplatsen för att ta oss till sjukhuset.
Vi klev in i ambulansen och fördes i ilfart till den lokala akutmottagningen, och där möttes vi av två oroliga läkare som förklarade att jag hade blivit feldiagnostiserad och att jag i själva verket hade lungemboli, eller en blodpropp i lungan som krävde omedelbar läkarvård. Läkarna lät oss veta att många patienter inte överlever det här tillståndet. Med tanke på att vi var långt hemifrån och inte säkra på om vi var förberedda för sådana livsomvälvande händelser, sa läkarna att om det finns något i våra liv som vi behövde ta itu med, så var det dags nu. Jag minns så väl hur hela mitt perspektiv förändrades på nästan ett ögonblick. Det som alldeles nyss hade verkat så viktigt betydde inte så mycket längre. Mina tankar rusade iväg från det här livets bekvämligheter och bekymmer till ett evigt perspektiv. Tankar på familjen, barnen, min fru och i slutändan en utvärdering av mitt liv. Hur låg vi till som familj och som personer? Levde vi våra liv i enlighet med någon förbund vi ingått och Herrens förväntningar? Eller hade vi kanske oavsiktligt låtit världens bekymmer distrahera oss från det som betyder mest? Jag vill uppmana er att begrunda en viktig lärdom från den här upplevelsen. Att backa ett steg från världen och utvärdera livet. Eller med läkarens ord. Finns det något i era liv som ni behöver ta itu med, så är det dags nu. Vi lever i en värld som är överbelastad med information som domineras av ständigt ökade distraktioner som gör det svårare och svårare att hitta fram i det här livets tumult och fokusera på det som är av evigt värde. Våra dagliga liv bombarderas med uppseendeväckande rubriker som dyker upp via snabbt skiftande teknik. Om vi inte tar oss tid att tänka efter, inser vi kanske inte vilken inverkan den här hektiska miljön har på våra dagliga liv och de val vi gör. Kanske finner vi att våra liv dras mer i störtfloder av information i form av memer, videor eller grälla rubriker. De är visserligen intressanta och underhållande, men de flesta av dem har inte så mycket att göra med vårt eviga framåtskridande att göra, och ändå formar de vårt sätt att se på vår jordiska upplevelse. De här världsliga distraktionerna kan liknas vid dem i Lehis dröm. När vi går framåt längs förbundets stig med ett fast grepp om ledstången, hör och ser vi dem som hånar och pekar finger från den stora och rymliga byggnaden. Vi kanske inte är medvetet avser att göra det, men ibland stannar vi upp och tittar åt sidan för att se vad allt tumult handlar om. En del av oss kanske till och med släpper taget om ledstången och går närmare för att se bättre. Andra kanske avfaller helt på grund av de som drev jäck med dem. Frälsaren rådde oss att akta oss för att tynga våra hjärtan med livets bekymmer. Nutida uppenbarelser påminner oss om att många är kallade, men få är utvalda. De är inte utvalda eftersom deras hjärtan är fästa vid det som hör denna värld till, och de strävar efter att äras av människor. Och genom att utvärdera våra liv får vi en möjlighet att backa från världen och fundera över vad vi står på förbundets stig och om det behövs göra anpassningar för att se till att vi har ett fast grepp och blicka framåt. Nyligen, i en världsomfattande andakt för ungdomar, uppmanade president Russell M. Nelson ungdomarna att backa från världen och frigöra sig från sociala medier genom en 7 dagar lång fasta. Han bad dem sedan lägga märke till om det blev någon skillnad i hur de kände, vad de tänkte och även hur de tänkte. Han uppmanade dem sedan att göra en noggrann livsutvärdering med Herren för att se till att dina fötter står stadigt på förbundets stig. Han sa till dem att om det finns sådant i deras liv som behövde förändras, så är den tiden den rätta tiden att göra det idag. När vi utvärderar sådant i våra liv som behöver förändras, kan vi ställa oss en praktisk fråga. Hur höjer vi oss över den här världens distraktioner och fäster blicken på evigheten framför oss? I ett konferenstal 2007 med titeln Bra, bättre, bäst talade president Oaks om att prioritera bland våra många motstridiga världsliga fordringar. Han sa: vi måste avstå från en del bra saker för att välja det som är bättre eller bäst, eftersom detta utvecklar tro på Herre Jesus Kristus och stärker vår familj. Jag skulle vilja påstå att det bästa i livet kretsar kring Jesus Kristus och förståelse om de eviga sanningarna om vem han är och vilka vi är i vår relation till honom. I vår strävan i att lära känna frälsaren bör vi inte förbise den grundläggande sanningen om vilka vi är och varför vi är här. Amalek påminner oss om att detta liv är tiden att bereda sig att möta Gud. Tiden som är given till oss till att förbereda oss för evigheten. Som det välkända axiomet påminner oss, vi är inte mänskliga varelser som har en andlig upplevelse. Vi är andliga varelser som har en mänsklig upplevelse. En kännedom om vårt gudomliga ursprung är nödvändig för vårt eviga framåtskridande och kan befria oss från distraktionerna i det här livet. Frälsaren lärde: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. President Joseph F. Smith förkunnade: den största bedrift mänskligheten kan göra i den här världen är att lära känna gudomlig sanning så grundligt, så fullkomligt, att ingen levande varelse i världen någonsin kan uppvisa ett exempel eller uppträdande som kan vända dem bort från den kunskap de uppnått. I världen idag har debatten om sanning blivit glödhet, och alla sidor gör anspråk på sanning som om den är ett relativt begrepp som var och en kan tolka på sitt eget sätt. Den unge pojken Joseph Smith konstaterade att så stor var förvirringen och stridigheterna i hans liv att det var omöjligt att komma till en säker slutsats om vem som hade rätt och vem som hade fel. Det var mitt i denna ordstrid och detta åsiktstumult som han sökte gudomlig vägledning genom att söka sanningen. På aprilkonferensen sa president Nelson: om vi ska ha något hopp om att kunna sålla bland de myriader röster och människofilosofier som attackerar sanningen, måste vi lära oss att ta emot uppenbarelse. Vi måste lära oss och förlita oss på sanningens ande, som världen inte kan ta emot, för världen ser honom inte och känner honom inte. Allt eftersom den här världen snabbt rör sig mot alternativa verkligheter måste vi minnas Jakobs ord att anden säger sanningen och ljuger inte. Därför talar den om tingen som det verkligen är och om tingen som det verkligen kommer att vara. Därför är dessa ting tydligt uppenbara för oss till våra själars frälsning. När vi backar från världen och utvärderar våra liv är det dags att tänka igenom vilka förändringar vi behöver göra nu. Vårt hopp kan stärkas enormt av kunskapen att vårt föredöme Jesus Kristus en gång har visat vägen. För hans död och uppståndelse ansträngde sig att hjälpa människorna omkring honom att förstå hans gudomliga roll. Påminner han dem om att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Om honom vittnar jag i Jesu Kristi namn. Amen.
In a recent conversation with a friend of mine, he told me that
under ett samtal nyligen med en vän så fick jag reda på att när han var en ung nydöpt medlem i kyrkan började han plötsligt känna att han inte längre passade in i församlingen. Missionärerna som undervisade honom hade förflyttat, så han kände sig lite utanför. Utan vänner i församlingen hittade han tillbaka till sina gamla vänner och blev engagerad i aktiviteter som höll honom borta från kyrkan. Till den grad att han började komma bort från jorden. Med tårar i ögonen så beskrev han hur innerligt tacksam han var när en medlem i församlingen räckte ut en stödjande hand och inbjöd honom att komma tillbaka på ett varmt och inkluderande sätt. Inom några månader så var han tillbaka i jordens trygghet och stärkte andra såväl som sig själv. Visst är vi tacksamma för den herde i Brasilien som sökte efter den här unga mannen, äldste Carlos A. Godoy, som nu sitter bakom mig som medlem i presidentskapet för de 70-års kvorum. Det är anmärkningsvärt att så små ansträngningar kan få eviga konsekvenser. Den här sanningen är kärnan i kyrkans stödverksamhet. Vår himmelska fader kan ta våra enkla dagliga ansträngningar och göra dem till någonting mirakulöst. Det har bara gått 6 månader sedan president Russell M. Nelson tillkännagav att Herren har gjort viktiga justeringar i hur vi tar hand om varandra och förklarade att vi inför ett nytt, heligare sätt att ta hand om och stödja andra. Vi kallar detta arbete för stödverksamhet. President Nelson sa också: ett kännetecken för Herrens sanna och levande kyrka kommer alltid att vara en organiserad, riktad ansträngning att betjäna vart och ett av Guds barn och deras familjer. Eftersom det är hans kyrka ska vi som hans tjänare betjäna den enskilde precis som han gjorde. Vi tjänar i hans namn, med hans kraft och myndighet och med hans kärleksfulla godhet. Sen det här tillkännagivandet gav så har ert gensvar varit fantastiskt. Vi har fått rapporter från nästan varenda stav om den stora framgången som är om att genomföra de här förändringarna. Till exempel så har stödbröster och stödsystrar tilldelats familjer, stödpar som innefattar unga män och kvinnor och organiserats och stödverksamhetsintervjuer har genomförts. Jag tror inte att det är en tillfällighet att 6 månader innan gårdagens tillkännagivande med ny balans mellan att lära evangeliet i hemmet och i kyrkan så kom tillkännagivandet om stödverksamheten. Med början i januari, då vi använder en timme mindre i kyrkan, så kommer allt det vi lärt oss i tjänande hjälpa oss att balansera den öppningen i ett högre och heligare sabbatsdag tillsammans med nära och kära. Med organisationsstrukturen på plats så kan vi fråga: hur vet vi att vi betjänar på Herrens sätt? Hjälper vi den goda herden på det sätt han avsett? I ett samtal nyligen med president Henry B. Eyring så lovordade han de heliga för att de anpassat sig till de här stora förändringarna. Man hoppades också så uppriktigt att medlemmarna inser att stödverksamheten är mer än att bara vara trevlig. Därmed är det inte sagt att det inte är viktigt att vara trevlig, men de som förstår den sanna andan i stödverksamheten inser att den går långt bortom att bara vara trevlig. Utförd på Herrens sätt så kan stödverksamheten ha en långtgående inverkan som fortsätter in i evigheten, som den har haft på äldste Godoy. Frälsaren visar genom sitt exempel vad det innebär att stödja när han tjänar av kärlek. Han undervisade, bad för, tröstade och välsignade dem han mötte och bjöd alla att följa honom. När kyrkans medlemmar stödjer varandra på ett högre och heligare sätt försöker de med bönens vägledning att tjäna som han skulle ha gjort, genom att alltid vaka över kyrkan och vara med och styrka dem och besöka varje medlems hem och hjälpa varandra bli Jesu Kristi sanna lärjungar. Och för att fortsätta syster Cordons tanke: en sann herde älskar sina får, vet vad de heter, har ett personligt intresse för dem. En god vän till mig var boskapsskötare i hela sitt liv och arbetade hårt med att föda upp nötboskap och får i de oländiga Klippiga bergen. En gång så berättade han för mig om de utmaningar och risker som hänger ihop med att föda upp får. Han beskrev hur han tidigt på våren, när snön på bergskedjan till största delen hade smält, tog familjens jord på omkring 2000 djur till bergen över sommaren. Där vakade han över fodren till sent på hösten, då de flyttades från sommarbetet till vinterbetet i öknen. Han beskrev hur svårt det var att valla en stor flock med får. Med tidiga morgnar och sena kvällar, att vakna långt före gryningen och sluta långt efter det har blivit mörkt. Han kunde omöjligen klara det själv. Andra hjälpte till att valla fåren. Med en mix av erfarna arbetare assisterade av yngre som kunde dra nytta av sina kollegors visdom. Han tog också hjälp av 2 gamla hästar, 2 unghästar och 2 gamla fårhundar och 2 och 3 fårhundsvalpar. Under sommaren så mötte min vän och hans får stormvindar och regn och väder, sjukdom, skador, torka och så gott som alla andra tänkbara svårigheter. Vissa år var de tvungna att forsla vatten hela sommaren bara för att hålla fåren vid liv. Och sen sent på hösten varje år, när vintervädret hotade och de tog ner fåren från bergen och räknade dem, så saknades vanligtvis mer än 200 djur. Jorden på 2000 djur som togs till bergen tidigt på våren hade reducerats till färre än 1800. De flesta av fåren som saknades gjorde det inte på grund av sjukdom eller naturlig död, utan på grund av rovdjur som pumor och prärievargar. De här rovdjuren hittade vanligtvis de lamm som strövade bort från jordens säkerhet, de lamm som har dragit sig bort från herdens beskydd. Kan ni tänka ett ögonblick på det som jag just beskrivit i ett andligt sammanhang? Vem är herden? Vilka består jorden av? Vem är de som hjälper herden? Herren Jesus Kristus sa själv: jag är den gode herden, jag känner mina får och jag ger mitt liv för fåren. Profeten Nefi lärde oss också att Jesus ska föda sina får och i honom ska de finna bete. Jag finner bestående frid i vetskapen om att Herren är min herde och han känner oss var och en. Och att vi är i hans vård, där vi möter livets stormvindar och regn och väder, sjukdom, skador och torka, så betjänar Herren, vår herde, oss. Han ger liv åt våra själar. På samma sätt som min vän tog hand om sina får med hjälp av unga och gamla arbetare, hästar och fårhundar, så behöver också Herren hjälp i det utmanande arbetet att ta hand om fåren i sin jord. Som barn till en kärleksfull himmelsk fader och som får i hans jord åtnjuter vi välsignelsen av att personligen bli betjänade av Jesus Kristus. Samtidigt så har vi ett ansvar att betjäna och hjälpa andra i vår närhet, i vår egen roll som herdar. Vi hörsammar Herrens ord att tjäna mig och gå ut i mitt namn och samla ihop mina får. Vem är en herde? Varje man, kvinna och barn i Guds rike är en herde. Det krävs inget ämbete. Från den stund som vi kommer upp ur dopets vatten så har vi anfört trots det här arbetet. Vi sträcker oss ut i kärlek till andra eftersom det var vår frälsare befallde oss att göra. Alma sa: ty vilken herde bland er som har många får vakar inte över dem så att vargarna inte kommer in och uppslukar hans flock. Jagar han inte då bort dem? När helst vår nästa är i nöd, timligt eller andligt, skyndar vi till deras hjälp. Vi bär varandras bördor så de kan bli lätta. Vi sörjer med dem som sörjer. Vi tröstar dem som står i behov av tröst. Herren förväntar sig kärleksfullt detta av oss. Och dagen kommer när han ska hålla oss ansvariga för den omsorg med vilken vi betjänade hans jord. Min herdevän berättade om en annan mycket viktig aspekt av att vaka över fåren på ranchen. Han sa att får som kommit bort var särskilt utsatta för rovdjur. Faktum var att upp till 15% av han och hans assistenters tid gick åt till att hitta vilsegångna får. Ju tidigare de hittade fåren innan de hade irrat sig för långt bort, desto mindre var risken att fåren skulle råka illa ut. Mycket tålamod och disciplin krävdes för att hämta tillbaka de fåren. För några år sedan så såg jag en artikel i en lokaltidning som var så fängslande att jag sparade den. Framsidesrubriken röd: beslutsam hund vägrar överge förlorade får. Artikeln beskriver hur ett litet antal får som tillhörde en fårfarm inte långt borta från min vän av någon anledning blev kvarlämnade på sommarbetet. 2 eller 3 månader senare så blev de fast och insnöade i bergen. När fåren lämnades kvar så stannade fårhunden hos dem eftersom det var hans plikt att se efter och skydda fåren. Han vägrade att överge sin post. Där stannade han, kretsande kring de förlorade fåren i månader i det kalla och snöiga vädret och skyddade dem mot prärivargar, pumor och andra rovdjur som kunde skada fåren. Han stannade där tills han kunde leda eller valla fåren tillbaka till säkerheten hos herden och jorden. På bilden på framsidan av artikeln kan man se hundens karaktär i ögonen och hans uppträdande. I Nya testamentet finner vi en liknelse och undervisning från frälsaren som ger ytterligare insikt om vårt ansvar som herdar, stödsystrar och stödbröder för förlorade får. Om någon av er har 100 får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det? Och när han har funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag fann mitt förlorade får. När vi sammanfattar lärdomen som undervisas genom liknelsen så finner vi följande värdefulla råd. För det första, vi ska identifiera de förlorade fåren. För det andra ska vi söka efter dem tills de är funna. Och för det tredje, när vi funnit dem så måste vi kanske lägga dem på våra axlar för att kunna ta hem dem. Och slutligen så omger vi dem med vänner när de kommer tillbaka. Bröder och systrar, vår största utmaning och vår största belöning kan komma där vi betjänar förlorade får. Kyrkans medlemmar i Morgons bok vakade över sitt folk och närde dem med sådant som hörde rättfärdigheten till. Vi kan följa deras exempel och minnas att vårt tjänande ska ledas av anden, vara flexibelt och anpassas utifrån varje medlems behov. Det är också avgörande att vi strävar efter att hjälpa enskilda och familjer förbereda sig för sin nästa förrättning, hålla sina förbund och bli oberoende. Varje själ är dyrbar för vår himmelske fader. Hans personliga uppmaning att betjäna är av yttersta vikt och värde för honom. För det är hans verk och hans härlighet. Det är bokstavligen ett evighetsverk. Vart och ett av hans barn har oskattbar potential i hans ögon. Han älskar dig med en kärlek du inte ens kan börja att förstå. Som den trofasta fårhunden så stannar Herren på berget för att skydda dig i vinden, regn och vädren, snön och mer därtill. President Nelson sa på förra konferensen: vårt budskap till världen, och jag tillägger till vår stödverksamhetsjord, är enkelt och uppriktigt. Vi inbjuder alla Guds barn på båda sidor om slöjan att komma till frälsaren, ta emot det heliga templets välsignelser, nå bestående glädje och bli berättigade till evigt liv. Må vi rikta blicken mot denna profetiska vision så vi kan valla själar till templet och i slutändan till vår frälsare Jesus Kristus. Han förväntar sig inte att vi ska utföra underverk. Han ber oss bara att vi ska föra våra bröder och systrar till honom, för han har makten att återlösa själar. När vi gör det kan vi och ska vi få följande löfte. När den högste herden sedan uppenbarar sig ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Om detta vittnar jag och om att Jesus är vår frälsare och återlösare. I Jesu Kristi namn. Amen.
Nu, i slutet av konferensen, uttrycker vi djup uppskattning till alla som arbetat så hängivet för att förbereda de här mötena. Vi tackar de som har talat och de som har framfört upplyftande musik. Avslutande talare på det här mötet blir vår käre profet, president Russell M. Nelson. Efter hans tal avslutar kören mötet med att sjunga Our Prayer to Thee. Avslutningsbönen får vi sedan av äldste Michael John U.T. i det 70-års forum, varefter konferensen avslutas.
Well, this has been an inspirational and historic conference.
Det har varit en inspirerande och historisk konferens. Vi ser framtiden an med entusiasm. Vi har blivit motiverade att göra bättre och att vara bättre. Det underbara budskap som våra generalauktoriteter och generalämbetsmän gett från den här talarstolen samt musiken har varit storslagna. Jag uppmanar er att studera de här budskapen och börja den här veckan. De uttalar Herrens sinne och vilja för hans folk idag. Det nya hemcentrerade, integrerade studiekursmaterialet som stöds av kyrkan har potential att släppa loss familjernas kraft när varje familj, samvetsgrant och med omsorg, tillämpar det för att förvandla sina hem till en trons helgedom. Jag lovar att när ni flitigt arbetar för att omforma era hem till ett centrum för evangelieundervisning kommer med tiden era sabbatsdagar att vara en fröjd. Era barn kommer att tycka det är spännande att lära sig om och leva efter frälsarens lärdomar, och fiendens inflytande i ert liv och hem kommer att minska. Förändringarna i er familj blir dramatiska och stärkande. Under den här konferensen har vi stärkt vår beslutsamhet att göra den nödvändiga ansträngningen att hedra Herre Jesus Kristus varje gång vi talar om hans kyrka. Jag lovar er att när vi är noggranna med att använda det rätta namnet på Frälsarens kyrka och dess medlemmar kommer det leda till ökad tro och tillgång till större andlig kraft för medlemmarna i hans kyrka. Låt oss nu vända oss till ämnet tempel. Vi vet att vår tid i templet är avgörande för vår egen och våra familjers och släkts frälsning och upphöjelse. När vi har tagit emot våra egna tempelförrättningar och ingått heliga förbund med Gud behöver var och en av oss fortgående stärkas andligt och undervisas på det sätt som endast är möjligt i Herrens hus. Och våra förfäder behöver oss som ställföreträdare för dem. Tänk på Guds stora nåd och rättvisa. Före världens grundläggning gav han oss möjlighet att ge templets välsignelse till dem som har dött utan kunskap om evangeliet. De här heliga tempelceremonierna är uråldriga. För mig är den uråldrigheten spännande och ytterligare ett bevis på deras äkthet. Mina kära bröder och systrar, fiendens anfall ökar exponentiellt, både i intensitet och i variation. Vårt behov av att vara i templet regelbundet har aldrig varit större. Jag vädjar till er att under bön ta en titt på hur ni använder er tid. Investera er egen och er familjs framtid. Om ni bor på rimligt avstånd från ett tempel, uppmanar er att hitta ett sätt att regelbundet boka tid med Herren. Att vara i hans heliga hus. Och sedan hålla den tiden med noggrannhet och glädje. Jag lovar er att Herren ger dig de underverk han vet att du behöver när du gör uppoffringar för att tjäna och dyrka honom i hans tempel. Vi har för närvarande 159 invigda tempel. Lämplig tillsyn och underhåll av dessa tempel är mycket viktigt för oss. Med tidens gång är tempel oundvikligen i behov av uppfräschning och förnyelse. Av den anledningen görs nu planer på att renovera och uppdatera templet i Salt Lake och andra tempel från pionjärtiden. Detaljer om dessa projekt delas varefter de planeras. Idag är vi glada att tillkänna er planer för att uppföra ytterligare 12 tempel. Dessa tempel kommer att byggas på följande platser. Mendoza, Argentina. Salvador, Brasilien.
Yuba City, California.
Phnom Penh, Cambodia. Praia, Cape Verde.
Jigo,
Guam.
Puebla, Mexico.
Puebla, Mexico.
Auckland,
Nya Zeeland.
Lagos,
Nigeria.
Davao,
Filippinerna.
San Juan, Puerto Rico.
Washington County, Utah. Att bygga och underhålla tempel kanske inte förändrar era liv, men er tid i templet gör säkerligen det. Till dem som länge varit borta från templet, jag uppmuntrar er att förbereda er och återvända dit så fort som möjligt. Sedan uppmanar jag er till gudsstyrkan i templet och att be om att gå på djupet, att på djupet känna frälsarens oändliga kärlek till er, att var och en av er kan få ett eget vittnesbörd om att han fortlöpande leder det här heliga och tidlösa verket. Bröder och systrar, jag tackar er för er tro och ert stöd. Jag lämnar min kärlek och min välsignelse till er, att ni må mätta er med Herrens ord och tillämpa hans lärdomar i era egna liv. Jag försäkrar er att uppenbarelse fortsätter i kyrkan och kommer att fortsätta tills Guds avsikter har utförts och den stora Jehova säger att verket är fullbordat. Jag välsignar er med ökad tro på honom och hans heliga verk. Med tro och tålamod att uthärda era personliga utmaningar i livet. Jag välsignar er att bli exemplariska sista dagars heliga. Jag välsignar er så och bär mitt vittnesbörd om att Gud lever. Jesus är Kristus. Det här är hans kyrka. Vi är hans folk. I Jesu Kristi namn. Amen.
Praise to Thee, our Heavenly Father. Our loving Father in heaven.
Vår kärleksrike himmelske fader, vi kommer inför dig nu i slutet av denna ännu en historisk generalkonferens med uppenbarelser. Vi tackar dig, fader, för levande profet på jorden, president Russell M. Nelson, och 14 andra män som vi stödjer som profeter, siare och uppenbarare. Vi ber om välsignelser över dem. Välsigna dem med hälsa och säkerhet så att de kan resa över hela jorden och förkunna ditt ord. Vi är i sanning tacksamma för uppenbarelser, råd och undervisning vi fått av dem den här gången. Må vi kunna ta allt detta tillbaka till våra liv, till våra hem, och kan vi må oss vara kloka och visa att i sanning söka bekräftelse från dig och ytterligare uppenbarelser om hur vi kan bli välsignade genom allt detta. Vi är i sanning tacksamma för de tempel som tillkännagivits, och vi är tacksamma för dina trofasta barn spridda över hela jorden. Vi tackar för din givmildhet och godhet och alltid räcka ut handen till alla dina barn över hela jorden. Vi ber om trygghet och säkerhet när vi lämnar konferenscentret, att våra sinnen och hjärtan ska fortsätta se framåt och ha visionen av vad vi kan bli, så att vår omvändelse blir fullständig och vår tro på himmelske fader och din son Jesus Kristus ska stärkas. Vi vill minnas din tjänare M. Russell Ballard, vår broder, vår medtjänare som behöver tröst. Välsigna och trösta honom i hans sorg i denna tid när syster Ballard har kallats hem att fortsätta arbetet bortom slöjan. Vi älskar dig, fader, och säger detta i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 188th.
Detta var en utsändning från den 188:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod Tabernacle Choir at Temple Square. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.